Som heter John Burke och den har som titel Kom som du är. Och den funderar mycket över kristen tro och över kyrka. Och en av de saker som har bitit sig fast i min tanke, som jag försöker att citera någorlunda rätt nu då, det är det här. Att kristen tro, skillnaden mellan kristendom och annan religion är inte etiken. Mycket av den etik som vi lyfter fram i den kristna kyrkan och den kristna sammanhangen finns också i andra religioner, mer eller mindre uttryckt då. Den stora skillnaden är inte etiken, utan hellre att vi i den kristna tron får verktygen eller redskapen att leva etiken. Alltså att inte bara veta, att inte bara kunna, utan också kunna leva den. Och de verktyg som han lyfter fram då och tänker på, det är försoning och förlåtelse genom Jesus Kristus. Och det andra är den helige andes gåva. Den som har kört ner sitt liv i botten och har gett upp hoppet mer eller mindre om förändring. Det är hopplöst att ta sig ur. Vet, och sen möter Jesus Kristus och hans försoning. Vet vilken befrielse och kraft som ligger i försoningen och i förlåtelsen. En möjlighet att få börja om från början igen. En möjlighet att få lämna all skiten bakom sig och få börja om på nytt. Det är en stor skillnad. Och den som blivit fylld av Guds helige ande vet vilken kraft till liv och förändring som anden för med sig. Inte bara en förmåga att kunna etiken, utan som sagt också en förmåga att börja leva etiken. Att den börjar synas i mitt sätt att leva. Anden blir en inre källa och en drivkraft att leva ett liv som blir till nytta. Ett liv som bär frukt. Här framme på vägen har vi ordet närmare. Det är höstupptakt, vi kör igång igen. Och då känns det ju då på något sätt meningsfullt och bra att få lyfta fram det motto som vi har. Den vision som vi har som en slags riktninggivare. Och det här ordet är ju själva riktningsordet. Och jag tänkte ni som har varit med här i EFS-kyrkan ett tag borde kunna den här nu. Så vi kan väl prova tillsammans att repetera vad den säger. Närmare Gud, närmare varandra. Och närmare andra i en växande vardagsgemenskap. Jag var lite försiktigt. Jag tror att vi kan vara lite mer övertygade om vad det är vi går efter. Närmare Gud, närmare varandra och närmare andra i en växande vardagsgemenskap. Tack. Det jag sagt i min inledning bygger verkligen på det här. Närmare. Och de förutsättningar som Gud har gett oss att komma närmare. För egentligen handlar det om att Gud har tagit initiativet, Gud har börjat. Han har kommit närmare först och främst genom Jesus Kristus. När Jesus låter sig födas som människa. När han levde, led, dog och uppstod för oss. Det är en stor sak. Försoningens grund. Förlåtelsens förutsättning. Befrielsens och upprättelsens möjlighet. Gud har kommit nära genom Jesus som har dött försoningsdöden för oss. Det är så härligt att tänka konsekvensen av det här. Nu måste jag titta vad jag har skrivit här så jag får det rätt. Jag är känd. Jag är genomskådad. Jag är älskad. Nej, jag är känd. Jag är genomskådad. Jag är avslöjad. Känd, genomskådad, avslöjad. Det kan vara en obehaglig upplevelse. Men jag är känd, genomskådad och avslöjad på en trygg plats. Guds kärlek lyser igenom tragiken i Jesu död. För dig utgiven, för din skull, som vi hör i nattvardens liturgi. Det är så påtagligt, så nära. Det här är för dig. Jesus som har gett ut sig själv för dig. Och så får vi ta emot och ta in. Jag är genomskådad. men jag är mottagen. Jag är avslöjad, men jag är förlåten. Jag är känd, men jag är älskad. En trygg plats att få vara på. Jag är fri, befriad till att vara mig själv, befriad till att närma mig andra. Gud har kommit nära genom Jesus Kristus, men jag måste nog säga ändå att Gud har kommit ändå närmare genom att han har sänt sin helige ande. Dramatisk skildring som vi lyssnar till på pingstdagen om hur Guds ande blir utgjuten. Det är som eldslågor som det står att den fördelar sig på var och en av dem. Men det här är ju inte bara ett yttre fenomen, utan fortsättningen av Nya Testamentets vittnesbörd att den helige ande tar plats i dem. Den helige ande tar plats i oss. Det här tycker jag är en svindlande tanke om vi tänker efter vad det är egentligen jag står och säger. Guds ande bor i mig. Guds ande bor i dig, du som är en kristen. Det är inte en kristen teori, utan det är en faktisk och det är en väldigt praktisk verklighet. Guds ande bor i mig som tror. Guds ande hjälper mig att närma mig Gud genom att hjälpa mig både att tro och att förstå. Jag tycker det är en bra bön att be. Helige ande, öppna mina ögon så att jag kan se och förstå. Det var en sån bön Paulus också bad för församlingen i Efesus. Jag ber att han ska öppna era inre ögon så att ni ser vilket hopp han har kallat oss till. Och så vidare och så vidare. Helige ande, öppna mina ögon så att jag kan se och förstå. Och öppna mitt hjärta så att jag kan tro. Anden hjälper mig att närma mig Gud. Anden hjälper mig också att närma mig andra människor. Vi brukar prata om två huvudspår som den helige ande gör i den kristnes liv. Och som jag tror att han kör igång på en gång när han blir välkommen i en människas inre, en människas hjärta. Det första det är att anden skapar frukt. Det finns ju ett klassiskt bibelord där. Jag måste nog få läsa det för er, för jag tycker det är så fantastiskt härligt. Och det är så tydligt. Galaterbrevet 5 från vers 22. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Vi tar det en gång till. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Man hör de här orden. Är det någon av er som inte vill ha den här frukten? Jag ska inte be räcka upp handen nu. Det kan ju mot förmodan vara någon som tänker, nej, inte för mig. Jag tror att de flesta av er känner att det liksom vattnas i munnen. Det här är inte dumt. Det är inte dumt att få del av. Det är inte dumt om det här får växa till i mitt liv. Jag tänkte bildspråket vidare. Jag tänker för den helige ande får verka på det här sättet och skapa fram andens frukter. Jag tror att det här är ett lite annorlunda fruktträd. Det är inte så att man har bara äpplen, eller man har bara päron, eller man har bara persikor, eller någonting sånt. Utan det är ett fruktträd med en blandning, precis som det räknas upp här. Att allt det här kan få möjlighet att växa till i mitt liv. Och då tänkte jag med bildspråket vidare att när det här får verkligen bli en verklighet i en människas liv, när de här frukterna får växa, så blir man som ett fruktträd som drar människor till sig. Ungefär som att det är inte underbart att gå ut i trädgården och plocka ett äpple eller plocka ett plommon eller något sånt där. Eller komma hem och hälsa på någon som har skött sina fruktträd och man liksom kan få gå och plocka och smaka. Eller hur? Visst är det härligt? Och för jag tillbaka till Jesus så säger jag att det här händer ju ständigt där Jesus drar fram. Människor dras till honom. Det förunderliga att de som är mest nere i skiten, de som är mest föraktade, och så kommer Jesus med sin klara, tydliga undervisning och fortfarande dras människor till honom. Jag tror att han var som det här fruktträdet. Människor vill gärna finnas där, få ta del av, få smaka av de här frukterna som Jesus var bärare av. Så då har vi nästa bön vi kan be. Gud, gör mig fruktbärande. Gud, gör mig fruktbärande. Och det är alldeles övertygande utifrån egen erfarenhet, utifrån vad Bibeln säger, att Guds ande gärna samarbetar med dig där för att ditt liv ska formas så att du bär mer och mer frukt. Mer och mer kan gestalta det liv som Gud har ämnat dig till. Det var det första spåret. Anden skapar fram frukt i våra liv. Och det andra spåret då, det är det vi kallar för andens gåvor eller nådegåvorna. Det kom ut en bok på EFS-förlaget som ju fanns på 80-talet fortfarande. Det här var mitten av 80-talet, 84 tror jag, om inte alldeles fel. Och den boken heter Nådegåvorna, församlingens arbetsutrustning. Och så här såg första utgåvan ut. En del av er känner igen den. Det ingick i någonting som heter Bibelbiblioteket. Jag tycker att titeln på den här boken är fantastiskt bra. Vi ska fördjupa oss i det lite längre fram i höst här. Det är ju ett tema som kommer att komma tillbaka, det här med andens nådegåvor. Men bilden som finns här, det är ett fiskafänge. Det är väl lärjungarna och båten, antar jag, och fisknätet som är nere. Kopplingen till titeln då, att fiskaren behöver redskap om fisket ska gå bra. Jag gjorde vapenfri tjänst 1980. Jag gjorde en del av den uppe på brandstation, kommunal brandstation uppe i Luleå. Eller Lule. Och en av sommarvikarierna där, han gillade fiske. Jag tyckte också om fiske. Han tyckte att han och jag skulle sticka iväg och fiska. Och det gjorde vi. Jag hade inte börjat med flugfiske på den här tiden. Utan det var, men vi skulle till sån här rinnande vatten och vi skulle fiska och vi skulle ha en härliga dagar tillsammans. Och medan jag gör i ordning mina grejer uppe i bilen, så är han på väg ner till vattnet och snubblar eller gör någonting, så han bryter sitt spö innan han ens hunnit ner till vattnet. Det blev en ganska kort fisketur det här. Därför att turen han försökt att få ihop det och det skulle gå till på något vettigt sätt så han skulle kunna använda sitt spö, så gick det inte, och han hade inget reservspö med sig. Så det blev en betydligt kortare fisketur än vad vi hade tänkt oss. Det är så otroligt viktigt med redskapen. Jesus sa till de första lärjungarna: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. De var ju fiskare, så det är klart det var en bra knyta an till den profession de hade, en del av de här, de första som man kallade. Men också bildspråket är att följ mig så ska jag göra er till sådana som kan fiska in människor till Guds rike. Kan hjälpa människor att förstå vem Gud är. Som kan hjälpa människor att förstå vad tro handlar om. Upptäcka och tro på Jesus Kristus. De var fiskare, de visste att en fiskare behövde bra redskap. Jag har ju lärt känna en fiskare, jag ska inte nämna någon namn nu, utan han får förbli anonym. Men jag är fascinerad av att leva nära denna fiskare. Därför att när vi har varit på fisketur, och det har varit en bra fisketur så här, så i bilen så är analyseringar. Vad var det för väder? Och hur blåste det idag? Och när var vi iväg förra året? Och hur, och så vidare och så vidare. Och vilka beten var det som tog bra och så här? Och kan man säga att det var något speciellt som var extra bra och så här? Och när vi är på vinterfiske så är det samma sak. Då, vilken fluga använder du då? Och håller du spöet stilla? Eller är det, och så håller det på det här sättet. Varför? Jo, därför att man kan lära sig, och så kan man säga att de här redskapen är de bästa om jag vill få fisk på det här stället. Det är alldeles rätt. Jag kan tycka att det går lite långt, men det är alldeles rätt. Därför att det gör mig till en bättre fiskare att veta hur det fungerar. Första hand att veta att fiskarna är i sjön, så det är där jag ska börja med att fiska. Det är en bra utgångsläge. Och så vidare och så vidare. Ju mer min kunskap ökar, desto större förutsättningar har jag att också lyckas med fiskafänget. Det kom en ny utgåva av den här boken och den försökte jag få fram en bild på, men det fanns ingen bra. Men det här är ungefär vad som var på framsidan av den. Faktiskt inte så olikt. Verktyg. Jag gifte in mig i en snickarfamilj. Jag lärde mig snabbt att verktyg var väldigt viktiga. Då hade jag ju passerat 30 år, men det är ju bra att lära sig då, då. Jag kom från ett hem där det var ganska få verktyg och det var gamla verktyg och, för att vara lite ärlig, oftast ganska dåliga verktyg. Det var ett företag att göra saker. Min far blev mer och mer rationell, så han använde mer och mer eltejp för att laga saker. Och det funkar rätt bra faktiskt. Det har jag använt ganska mycket också. Men och så kom jag in i en familj där det fanns alla möjliga redskap. Man hade redskap för det där och för det där och för det där och för det där. Och jag ser ju att resultatet blir så totalt annorlunda och arbetet blir så oändligt mycket lättare när jag har rätt verktyg för det hela. Jag tror inte jag behöver gå längre än till att säga att skruva in en skruv. Den väsentliga skillnaden att ha ett bra verktyg eller ha ett dåligt verktyg. Hur många har den erfarenheten? Upp med en hand nu. Ja, jag tror att jag har samma erfarenhet som jag. Att man tycker det är väl ingen sak, men det kan vara hopplöst att få en skruv om jag inte har rätt grejer. Men när rätt verktyg är där så går det så otroligt enkelt. Andens nådegåvor är som en verktygslåda med verktyg som man sätter i våra händer för att vi effektivare och bättre ska kunna göra det jobb som man har gett oss att göra. Och det jobbet handlar om att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskar. Struntar vi i den här verktygslådan, då blir jobbet krångligt, onödigt krångligt, ibland väldigt, väldigt ineffektivt. Ibland någonting som mer skadar än nyttar. Och vi är egentligen ganska nonchalanta i det här, tror jag. Men ska vara ganska så generell då. Att vi inte tar det här riktigt på allvar, utan vi nöjer oss som det är. Paulus skriver, sök ivrigt nådegåvorna. Sök ivrigt nådegåvorna. Alltså sök att få de rätta verktygen för att göra det du är kallad att göra. Nådegåvorna kan hjälpa oss närmare varandra i ett ömsesidigt tjänande. Det här hörde vi om i evangelietexten också. Att störst av er är den som tjänar. Alltså vi är kallade att tjäna varandra. Och det är viktiga verktyg gentemot andra utanför kyrkan. Att i uppdraget att berätta om Jesus för dem. Så det finns båda de här spåren. Närmare varandra, där vi får tjäna varandra. Utifrån de vi är, de gåvor som vi har med oss och de verktyg som anden sätter i våra händer. Men också gör oss effektivare i att bära budskapet vidare utanför våra kyrkvägar. Det kom ett önskemål om att vi ska undervisa om andens gåvor. Och jag har 4 pass nu i höst och tillfällen när jag predikar på gudstjänsten som jag kommer att försöka uppfylla de här önskemålen. Start nästa söndag. Om du vill förbereda dig för den predikan, så Romarbrevet 12, verserna 1-8 kan du läsa hemma i din kammare. Romarbrevet 12, verserna 1-8, så ska vi börja där i vårt utforskande av det här med nådegåvorna. Om vi knyter ihop det här då. Gud har kommit nära genom sin son Jesus Kristus. Gud har kommit ännu närmare genom sin helige ande. Anden formar oss och skapar fram god frukt i våra liv. Och dessutom sätter anden olika verktyg i våra händer för att vi bättre och effektivare ska kunna göra vårt jobb. Att föra ut de goda kunskaperna, goda nyheterna om Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Gud, tack för att du gång på gång har visat så angelägen, hur angelägen du är om oss. Hur du har sökt dig nära. Tack för andens liv i våra liv. Jag ber att du lägger ditt ord på våra hjärtan. Jag ber att det ska få bita sig fast och att någonting ska få betyda någonting för vårt fortsatta liv. Amen. Det var en ganska snabb forcering över stora ämnen.